I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hon satte dumpar en kille på kartan, hatar bad och är karaokeproffs. Jag har själv sett henne in action. I det här avsnittet av Kvintervju kommer ni att få se en helt annan sida av henne när jag lär känna henne på djupet. Jag pratar naturligtvis om Matilda Wahl. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på avsnitt nummer 19 av Kvintervju.
Läskigt.
Varför? Du är ju jättepoddvan.
Ja, men det är min egen podd. Ah, du vet, då är jag som styr. Nu är jag inte beredd på vad vi ska prata om. Och jag kommer inte kunna klippa.
Ah,
det känns läskigt.
Är det oroligt för det?
För du vet, när man kan klippa, då kan man sätta bort allt man har sagt som är opassande. Men jag litar på dig.
Du gör det?
Mm.
Det är bra. Har du lyssnat på något av de andra avsnitten?
Ja, vilket var det nu igen? Jag lyssnade på det med Fanny. Och det med Shanti. Och något mer som jag inte kommer ihåg.
Nej, du behöver inte. Det var mer bara om du hade greppat konceptet. Liksom.
Ja, men det känns som att det har varit väldigt olika beroende på vem som du pratar med.
Exakt, det är det som är konceptet.
Så det är det jag tänker, att jag kan inte veta.
Nej.
Nej.
Nej. Men vad kul alltså, att jag fick komma hit och podda.
Ja. Jättekul att jag får vara med. Det
är ju den berömda våningen hos Matilda Wahl.
Exakt. Det är inte alla som får komma hit.
Är det sant?
Nej.
Är du så här konstig med läget?
Alla som vill få komma hit.
Jag tror inte du ska bjuda in folk på det sättet. Men nej, det kommer bli en massvandring in till din lägenhet.
Det är sant. Du måste vara försiktig. Ja. Faktiskt.
Ja. Verkligen. Så mycket fans.
Hur
blev det så?
Alltså jag vet inte. Alltså jag har svårt att se det så också.
Jag tänker, det är ju ganska ovanligt. Alltså så här, din, alltså de som följer dig är ju ganska mer intensiva än de som följer mig, om man säger så. De,
är det så?
Men gud, ja, det är ju ingen som drömmer sexdrömmar om mig.
Ah, men det är kanske för att jag är så öppen att jag är lesbisk, tror du inte?
Tror du det?
Då kanske jag skulle känna att det var lite så här pinsamt att skriva det till dig.
Ja, jag tror att jag skulle bli generad.
Ja, ja, men det kanske de känner också. De tänker att jag...
Det är inget att drömma om ändå.
Och de tänker nog kanske inte att jag blir så generad, vilket jag inte blir.
Blir du inte det?
Nej.
Ingenting?
Nej. Nej. Alltså jag tycker bara att det är kul. Det var någon som skrev så här, men... Känns det inte jobbigt? Känns det inte lite så här att du blir lite objektifierad typ? Mm. Att det... Nej.
Kanske inte blir på samma sätt när det är tjejer som skriver.
Nej, absolut inte. Jag tycker det är kul. Alltså, sexdröm, alltså, det betyder ingenting. Man kan drömma sexdröm om exakt vem som helst.
Gud vad hemskt. Har du drömt om någon helt sjuk någon gång?
Ja, jag tror det, men jag tror att jag har förträngt. Jag bara vet att jag har gjort det, men jag kommer liksom inte ihåg.
Var Alexander Bard?
Nej, åh fy fan, nej, det hade jag aldrig kunnat glömma. Åh fy fan, nej. Usch.
Men det är så intressant, för du har ju tatuerat in hata barn.
Det har jag gjort.
Nej, alltså, hur kom det sig? Var det en grej du gjorde?
Alltså, som alla mina tatueringar var det väldigt spontant. Det var det var i samband med MeToo när han liksom fick flipp och skrev den ena liksom, dumma saken efter den andra.
Mm.
Och till slut, och sen vet jag att jag var tatuerade någonting annat, jag kommer inte ihåg vad det var. Och så pratade jag med min tatuerare om honom.
Mm.
Och så sa jag så här lite på skäms, ah, men det vore kul att skriva hata bad. Mm. Och hon bara, aha. Så här. Och sen var det ingen med det. Och sen gick det några dagar och så skrev han någonting som var så här, alltså det här är så jävla dumt så att jag vet inte liksom. Och då skrev jag till min tatuerare och bara, nej men nu, så skickade jag först printen på det han hade skrivit och sen så skrev jag så här, nej men nu måste jag tatuera hata bad.
Mm.
Och då skrev hon så här, jag gör det gratis typ. Och så hade hon typ tid då.
Ja.
Så jag gick dit och gjorde det. Och min mamma var med, eller hon, för att vi skulle, jag var i Stockholm på besök så vi skulle liksom umgås.
Ja.
Så jag bara, men jag har ju tatuerat mig så du får komma hit typ, för att tatueringsstudion ligger nära där hon bor.
Mm.
Och så kom hon och så bara, ah, vad ska du tatuera då? Jag bara, nej jag ska skriva hata bad så här. Och hon bara, nej men Matilda, typ, så måste du det typ. Och jag bara, ja men jag bara, men han har gjort det här och det här. Och hon bara, jo men du kanske ångrar dig. Jag bara, nej, kommer inte ångra mig.
Typ, nej, jag kommer hata bad.
Ja, jag kommer hata bad tills jag dör. Och då så så sa hon typ så här, men kan du inte tatuera någonting som du älskar? Kan du inte skriva älskar katter typ? Jag bara, nej mamma, det tycker jag inte göra.
Det är så mammigt.
Ja,
ja.
Men så nu sitter den där.
Ja, har gjorde hon en matchande sen också.
Ja, ja, absolut, absolut. I svanken.
Ja,
ja. Men det är faktiskt, jag vet inte om du hörde, men min podd när Gudrun Schyman var med, så visade jag min tatuering för henne.
Ja.
Och hon, det var jätteroligt, för hon trodde att det stod mata bad.
Jaha.
Ja. Men sen när jag förklarade så förstod hon, och hon höll nog med, tror jag.
Ja, och det känns som att de inte klickar.
Nej, riktigt. Nej. De står nog inte riktigt på samma sida.
Hur var det här att träffa Gudrun?
Alltså det var skitkul, men jag var så övertaggad.
Mm.
Vi hade redan poddat ganska länge och det var jättemycket folk där.
Mm.
Och jag var lite full. Och så här, så att jag var så här, alltså när man lyssnar så blir jag så här, men gud, alltså chilla till mig själv. För att jag är så hysterisk och typ så här avbryter Gudrun Schyman. Man bara, nej. Men ja, så att jag jag frågade ju henne typ så här, har du funderat på att dumpa din kille? Har du haft någon lesbisk erfarenhet?
Mm.
Och på varje fråga var jag skiträdd att hon skulle bli sur. Så jag sa alltid så här, det här är inte min fråga, det är en av mina följares fråga. Ja. Fast det var ju mina frågor.
Men jag tyckte hon tacklade frågorna ändå ganska bra. Det var väl,
ja.
Alltså du fick ju ändå lite så här juicy details.
Ja, verkligen. Jag blev att hon hade haft en lesbisk erfarenhet. Och så sa hon så här, ja, jag har haft en och det är också därför jag ibland tänker att jag har missat någonting.
Mm. Ja, men jag tyckte,
det sa ändå om det.
Ja, men jag tyckte det var modigt att ställa den frågan. Jag vet inte om jag skulle våga. Alltså.
Nej, men det var, alltså, det var att jag var i det modet. Jag hade ju inte, om jag hade suttit med Gudrun som vi är nu så hade jag absolut inte vågat fråga det.
Skulle du inte?
Nej, jag tror inte det. Men man vet aldrig.
Blir du påeldad när du hänger med kompisar? Eller blir
Det blir jag. Det är också därför som jag är väldigt så här, introvert.
Mm.
Att så här, för när jag är med kompisar så blir jag väldigt så här mycket.
Mm.
Och så här, gör av mycket energi typ. Så då måste jag vara själv
sen. Helt slut sen.
Ja.
Mm. Har det alltid varit så, eller är det någonting som har kommit när du blivit äldre?
Jag tror nog att jag alltid har varit så. Jag har alltid gillat att vara själv typ.
Mm.
Och jag har fattat nu på senaste att jag verkligen behöver det också typ.
Mm.
Att så här, det är viktigt.
Mm. Men tror du det är bra när man kommer på saker om sig själv ordentligt och liksom kan ta hand om sig själv? Man blir en skönare människa överlag.
Ja.
När man vet vad man behöver.
Jag. För om, alltså, om jag hade pushat mig själv att så här, vara med folk hela tiden och så, då hade jag ju blivit en ganska otrevlig person säkert till slut.
Mm. Men tror inte du att sociala medier är ett ganska bra rum då? Om man tycker att det är jobbigt att träffas.
Jo.
Eller kan du bli trött av det också?
Alltså jag tror att jag säkert blir jättetrött av det. För att jag är ju extremt mycket på sociala medier.
Mm.
Men så här, det är nog undermedvetet som jag blir trött.
Mm.
För att jag tycker att det är skitkul.
Mm.
Och det är verkligen som du säger, jag kan ju gå hem och vara själv en hel kväll. Men jag kan hålla på med Instagram. Men då har man ändå, eller alltså när man har mobilen så har man alltid en stund, alltså man behöver inte, vad heter det,
interagera
med människor direkt, utan du kan alltid säga okej, jag tar det här sen, eller jag, alltså jag funderar lite innan, alltså sånt, och då blir det inte lika energikrävande tycker jag.
Nej. Men det är ju en bra strategi. Mm. Alltså så att man vet vart man håller den nivå. Alltså du har ju ändå ganska mycket följare.
Mm.
Du fick ju 15 000 där. Så det blir t-shirt.
Mm, det blir t-shirt, ja. Precis.
Vad sjukt, var kom den idén ifrån? Att du skulle trycka en t-shirt?
Ja, alltså det har ju varit nu att jag håller på med den här dumpa den kille-grejen.
Mm.
Och så var det lite följare som skrev, typ, så kan du inte trycka någonting? Mm. Alltså, inte kanske specifikt tröjor, men liksom något klädesplagg eller en keps eller någonting där det stod dumpa din kille.
Mm.
Och först var jag så här, ja, vi får se typ. Och sen så var det ändå typ så pass många så typ kändes det som att så här, ja, men jag testar typ.
Mm.
Och sen så drog det igång ganska snabbt.
Det gick
snabbt.
Ju ganska bra ändå.
Ja, jo, men det gjorde ju det. Alltså gud, det var innan när vi skulle ta förbeställningarna så tänkte jag så här, så det kan verkligen bli antingen att 5 personer vill ha. För man vet ju inte, folk kan ju verka jättetaggade. Mm. Och sen när det väl gäller så säger ni ja.
Mm.
Men alltså, det gick ju jättesnabbt. Folk var ju...
Alltså det är ju, kommer ju vara liksom... Hur många var det som gick åt?
100.
100 pers kommer gå omkring med ditt ansikte.
Ja, jag vet.
På,
det är alltså. Fantastiskt.
Det är helt sjukt.
Mm.
Vad kul om du så här skulle stöta på någon.
Ja, men gud, det hade ju varit det roligaste. Då skulle jag ju ta en bild med den personen.
Har du stött på någon gång som lyssnar på din podcast?
Ingen som har sagt det.
Alltså det är så,
har
så,
du varit med om det?
Ja, det är en så konstig grej när man ser jag stod i affären.
Ja.
Och så här vände jag mig om och så var det en tjej som stod med hörlurar som bara, men jag lyssnar på dig, och så vände hon luren så här emot
mig.
Men
gud, vad sjukt.
Fan vad sjukt alltså. Det är shit. Så knasigt.
Ja, det där är ju... Men vad känner du då? Alltså, kan du ta in att det är så, eller är,
ja,
är du också så här?
Ja, för att alltså så här, jag tycker, alltså min podcast är ju inte så mycket min. Egentligen.
Nej.
Utan jag sitter ju och intervjuar andra människor. Så att jag blir ju aldrig superprivat.
Nej.
Så jag tycker inte att det är jobbigt på samma sätt som när jag poddar med Tilde Fröling till exempel.
Då, ja, vad hände med den?
Nej, det funkade inte bara. Det var ju bort i Stockholm och jag fick sitta och pendla och sådär. Sen så är ju inte jag under Life och Svea koncernen längre. Så att...
Nej, just det. Mm. Just det. Mm.
Så är det. Mm. Men det tyckte jag var lite jobbigare. När man pratar om sig själv. Om någon sa någonting. Vart det så här, kul. Ja, det sa jag. Och det är ju också en sån här grej, för då klippte ju inte jag själv heller.
Nej.
Så då kom det ju ut grodor och så bara,
nej,
kan man ens stå för det här?
Ja, men man vill ju inte råka illa ut liksom.
Men så har du känt så med din podcast någon gång att säga, fan, nu bjussar jag för mycket?
Alltså jag bjussar ganska mycket. Jag har ju ändå ett avsnitt där jag pratar med ett ligg liksom, om vårt sex typ. Och jag kan verkligen så här få skamkänslor. Men så är jag väldigt mycket generellt. Att så här, ena sekunden kan jag känna att men vem fan bryr sig, det här är skitkul. Och sen kan jag verkligen så slås av skam typ. Men då får jag tänka att det inte är min skam typ. Alltså typ speciellt när jag pratar om sex kan jag skämmas jättemycket över. Men att jag då försöker tänka att så här, varför ska jag skämmas över det? Det finns ingenting att skämmas över typ. Att det verkligen är något som är in, så här, präntat i mig. Att, så här, att man inte ska vara en så här kåt och sexuell person typ, när man är kvinna liksom. Så då försöker jag skjuta bort det. Och, så här, och ibland försöker jag tänka så här, okej, men om några snubbar hade gjort det här, hade någon typ reagerat? Nej. Liksom. Och då försöker jag tänka att då ska jag fan också göra det typ.
Jag tänker att det kan ändå vara ganska bra för sig själv att bara kasta sig ut lite.
Alltså, ja, verkligen.
Det är ju, skam är ju det värsta. Alltså.
Ja.
Sen kan jag fatta, sen kan jag tycka att så här, skamkänslor är ju någonting som är inbyggt i oss av en anledning. Sen så har vi ju fått, sen har vi ju, vad ska man säga, placerat skammen på fel sätt.
Ja, precis.
Alltså skam ska man ju känna om man behandlar någon illa.
Exakt.
Eller man säger, men det är så knasiga grejer vi går och känner skam för.
Mm.
Och det är ju inte super mycket snubbar som känner så mycket skam.
Nej.
Rent generellt.
Nej,
men du bodde ju, eller du är ju från Stockholm, inte härifrån. Hur kommer det sig att hamna här i Malmö?
Alltså det känns som att allt jag berättar nu är så här att det har skett spontant. Men det var ganska spontant. Det var, jag hade pluggat i Uppsala. Och sen blev jag sjuk. Alltså att jag så här, var typ, alltså jag, det kändes som att jag hade feber hela tiden. Och typ så här, ont i kroppen och så här, kunde inte gå till skolan och missade massa skola. Och sen typ kunde jag bli frisk och så gick jag till skolan och så kände jag mig sjuk efter en timme typ. Och så liksom blev det där värre och värre. Och sen på slutet så eskalerade det. Liksom att jag så här vaknade på nätterna och hade ont överallt. Jag trodde ju att jag hade någon alltså, riktigt allvarlig sjukdom.
Mm.
Men sen till slut så var det en natt när jag vaknade. Då åkte jag in till akuten. Och de bara, nej men så här, du har ingen feber. Du har ingenting. Du får åka hem och vänta tills du kan åka till vårdcentralen.
Mm.
Och så kom mamma, så åkte vi dit. Och då så säger den här läkaren typ så här, ja, men de tog alla tester som finns. Och de bara, det är inget fel, så här, men hur mår du psykiskt?
Mm.
Och jag bara, ja, typ, det är lite sådär. Och då började jag med antidepp. Och typ, det var väldigt jobbigt allting. Och då så insåg jag i samma veva att jag vill inte plugga det här. Och jag kan typ inte plugga för det blir så här. Alltså jag blir så... jag mår så dåligt av det för att jag kan inte hantera... eftersom att jag har ju ADHD och så här, så det blir jättesvårt. Så flyttade jag tillbaka till Stockholm och så var jag så här, men jag vill inte bo i Stockholm, jag vill inte bo hemma hos mamma i Stockholm, jag vill göra något annat. Och då hade jag vänner som bor i Malmö och så tänkte jag, men jag testar upp. Så flyttade jag hit. Och typ trivs hur bra som helst.
Det var skönt.
Jag har bott här i snart 2 år.
Det är en jättefin stad.
Ja,
är det, ju.
Det är verkligen nice. Har du varit här mycket förut?
Nej, jag har varit här. Jag hade en kompis som pluggade i Lund.
Mm.
Och sen efter hon hade pluggat klart så flyttade hon ju till Malmö. Så då har jag varit här och hälsat på henne några gånger. Men inte så här att jag har gått omkring liksom, i staden. Utan då har det varit så här hälsat på och sen åkt hem. Men det är som en liten stad fast en jättestor liten stad.
Exakt.
Det är mysigt.
Ja. Nej, jag tror det är skitbra verkligen. Och sen bor jag också mitt i smeten. Liksom. Jag har skitnära till jobbet. Jag har skitnära... Jag vet inte... Du vet att... Du har ju varit hos Saskia idag. Hon bor ju precis in här. Liksom, typ en minut bort. Så alla mina vänner bor runt här. Alltså... Här, vi går och sjunger karaoke typ varje helg.
Ja, det är ju...
och det ligger också typ 2 hus bort här.
Ja.
Så allt ligger liksom runt här. Och det är jätte... För jag är jätte så här lat typ. Så om det är långt någonstans, då kan jag verkligen välja att inte göra det typ. Så det är skitbra för mig. För att jag, alltså jag har fått ett mycket mer så här aktivt liv typ. Så jag flyttade hit.
Gud vad skönt. Perfekt ju. Men... när man så ska säga någonting så fastnar det i halsen. Men du hade bott här nu i 2 år. Och du jobbar och hela den.
Jag jobbar heltid, ja. Och jag kan inte gå in på exakt med vad, men det är typ med utsatta kvinnor.
Passar ju dig.
Det gör det.
Känns det bra?
Ja, jag trivs jättebra. Det är tufft med heltid, såklart. Jag har ju inte jobbat det jättemycket förut. Så, att så här, det är ju verkligen alltså man jobbar ju hela tiden känns som. Men när det är någonting som man brinner för och tycker är kul så funkar det ju liksom.
Ja, men det brukar ju vara det som sätter fart på en. Men hur hinner du med sociala medier lika mycket? Alltså så mycket som du gör.
Alltså jag vet inte. Jag kanske inte skulle eller borde hålla på med det så mycket som jag gör, för att jag kanske borde vila huvudet lite mer än vad jag gör. Men jag har ju börjat få ont i min handled. Och jag tror att det är för att jag håller på så mycket med mobilen.
Det är det nog.
Vilket känns ju jättepinsamt. Alltså, det är ju verkligen, då har det gått långt när man har fått problem med handleden för att man håller i sin mobil så mycket typ.
Men jag tänker, du har ju ändå gjort det liksom ett namn på sociala medier. Så att det är inte så att du bara är en person som är inne och glor mycket, utan du driver ju ett Instagram-konto liksom. Det är ju inte bara att du är där.
Nej. Det är sant.
Men när du startade din Instagram, visste du att den skulle bli så stor då?
Nej. Alltså, den har inte varit så stor så länge. Alltså, jag hade Instagram väldigt länge innan det blev stort. Och det var väl i samband med, det var många år sedan, men det var kanske typ 3-4 år sedan. Det började med att jag skrev någon artikel om... för Silvana och mamma hade varit med i Nyhetsmorgon. Och då hade de beskrivit henne som en rapptjej. Och att de skrev att hon pratade om sin lesbiska kärlek. Och då blev jag skitirriterad. Dels för att de kallade henne för Sveriges bästa rapptjej. När hon är Sveriges bästa rappare. Liksom. Och dels för att de sa att att hon pratade om sin lesbiska kärlek när hon typ nämnde sin flickvän en gång och annars pratade om annat, men att det ska vara så här det största. Och då skrev jag någon artikel om det till Nyheter 24. Och så blev det typ ganska stort och så här, ja men typ TV4 ändrade sin rubriksättning och sånt, och då fick jag verkligen så här mer smak och ville fortsätta med sånt. Och då så efter det så har det fortsatt att jag skrivit mycket och sånt, och sen ja,
jag har varit på det där spåret.
Och det har gått liksom i vågor, du vet ju hur det är. Alltså att så här, helt plötsligt händer någonting som gör att man får följare och sen alltså det är ju,
ja absolut.
Så.
Men du gillar följare. Det är nice.
Ja, alltså jag är ju så bekräftelsekåt verkligen. Nej, men det är jag verkligen.
Det får man väl vara, bekräftelsekåt.
Ja, men jag är verkligen det. Och så här, så att jag tycker att det är skitkul. Och också den här, alltså att man kan liksom prata med så många olika människor, och så här, att man kan få så snabba svar på saker man undrar, och man kan liksom så här, förhöra folks åsikter och också så här, nå ut med saker och typ lyfta saker. Alltså typ om jag typ häromdagen så hörde jag ju en podd där de sa saker som jag tyckte var jättedumma, och då kan jag skriva om det på min story och då blir det en stor grej liksom, att så här, då, och det tycker jag är skithäftigt.
Ja, det är det ju. Alltså man når ju så många så snabbt.
Och sen har jag fått, alltså jag har också fått den här lägenheten genom min Instagram. Inte fått, men hittade den genom min Instagram. Jag hittade mitt jobb genom min Instagram. Jag, alltså typ många av mina vänner är från Instagram. Ebba till exempel genom Instagram. Och vi är liksom bästa vänner. Typ den tjejen jag träffar nu träffades genom Instagram. Så jag skulle inte ha så mycket utan Instagram.
Instagram har byggt ditt liv. Nej, ska jag. Men det tycker jag är ganska fint med Instagram, för jag upplever också att man träffar, alltså att man knyter kontakter som man annars inte liksom skulle göra. Och speciellt i vuxen ålder så är det ju inte så att man bara går fram till någon och bara tjena tjena.
Nej, precis.
Du och jag ska ta en kaffe, snacka lite.
Nej. Det är inte så många sådana sammanhang där man får möjlighet att träffa nytt folk på det sättet.
Liksom. Nej, det är ju när man börjar ett nytt jobb eller om man pluggar någonting eller så som man får chansen att göra det. Det tycker jag är fint med Instagram.
Ja, det är det verkligen. Och sen fick jag ju också mycket nya vänner genom att jag flyttade hit. Liksom. Och det är ju skitkul, för vi har ju verkligen blivit ett så här stort så här gäng tjejer och alla är lesbiska typ. Det är ju skitkul. För att så här, det är många som skriver så här, hur hittade du så mycket lesbiska vänner? För det är klart att det är jobbigt att vara den enda lesbiska i en umgängeskrets liksom. Och jag vet, det, jag hade bara tur verkligen. Men det är skitnice faktiskt.
Men hur, när kom du på att du så här, eller kom på, det låter som att säga bara, när trillar på lätten? När blev du lesbisk? Inte så, men när kände du så här, jag är nog lesbisk?
Jag visste, alltså så här, det är ju verkligen så att det är inte som att man får veta så mycket om, eller jag fick inte det ska jag säga när jag var liten. Alltså jag kommer ihåg första gången jag fick höra om att det finns lesbiska, för att jag var på McDonald's med en kompis, hennes mamma, och det kom in två kvinnor som var tillsammans. Och då sa den här mamman då att nej, men vissa kvinnor liksom kan, alltså både kvinnor kan vara tillsammans med varandra och män kan vara tillsammans med varandra, och om kvinnor är tillsammans med varandra så heter det att man är lesbisk. Och jag bara så här, men shit typ. Och så kom jag ihåg att hon sa att det är typ en i varje klass som är lesbisk eller någonting sånt. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, shit, tänk om det är jag typ som är den i klassen som är lesbisk. Jag tänkte så här, alltså jag tyckte det känns jätteläskigt, för man vill ju inte vara annorlunda eller liksom.
Nej, såklart.
Och sen när jag började liksom bli sexuell eller vad man ska säga, så var det alltid tjejer som jag typ tänkte på och sånt, men att så här, jag var ju såklart så inkörd i det där hetero skiten så att jag låg ju jättemycket med killar och träffade killar och men första gången som jag, och jag vet att jag typ så här, när jag kollade på filmer och sånt, att jag kände mycket mer dragning till kvinnorna i filmerna och sånt, och att jag typ någon gång kom ihåg att jag sa till mamma typ så här, jag bara, men mamma, jag tycker typ att tjejerna är snyggare än killarna i filmerna typ så här, varför gör jag det typ? Och hon bara, men vad menar du typ? Jag bara, nej, men jag typ tycker att, varför tycker jag att tjejerna är snyggare? Och hon bara, det kan man ju tycka så här, men om det är så att du gillar om det är så att du gillar tjejer så är det ingen fel med det typ. Mm. Så. Och jag bara jo, eller så här, jag tyckte ju inte det, men jag vill absolut inte göra det typ. Och sen min pappa var inte alls, alltså min mamma var så här superöppen och min pappa var ganska så här homofobisk hela min uppväxt typ. Så att, eller homofobisk, men han var ju typisk som en man i så här 40-årsåldern som bara så att så här, men sen så fick jag, när jag började gymnasiet så lärde jag känna lite vänner och de var ganska, eller de var väldigt öppna och de hade en lesbisk kompis och så, så tyckte hon att jag var söt typ och så började vi ses och sen blev vi tillsammans. Så då var jag 16.
Mm.
Och då när vi blev tillsammans så förstod jag att...
Du bara, vänta ett tag. Ja, jag var tillsammans med en tjej. Kan jag vara lesbisk?
Kan det vara så?
Men körde du länge, trodde du länge att du var bisexuell?
För ja, det var inte alls länge sedan. Alltså det var ju... Jag skulle säga att det var i början på året som jag verkligen bara, nej, nu räcker jag. Jag tänker inte ligga med en snubbe till. Alltså jag... Alltså, men det är den här som jag sa, att jag är så här bekräftelsekåt och också såklart som kvinna typ så här, har lärt mig att mannens bekräftelse är väldigt viktig också. Och att jag har alltid varit så här, det är mycket lättare att få killar liksom. Att det är, ja okej, det är lättare men du tycker inte om det typ. Eller så här, du, alltså så här, jag tänder på att typ en kille tänder på mig, men jag tänder inte på honom.
Nej.
Och sen har jag varit med om mycket så här skit också med killar, alltså så att så här, men då bestämde jag mig, och jag tror att man kanske behöver göra det, för att så länge man så här går runt och definierar sig som bisexuell, nu säger jag inte att det inte finns bisexuella, men alltså, alltså att jag gjorde det och då tog jag alltid den lätta vägen att ligga med killar och sånt, fast jag egentligen inte, men när jag verkligen bestämde mig så här, nej, nu är det bara tjejer som jag ska rikta in mig på, det var ju först då som jag, alltså nu har jag haft lite vän förut, men alltså sen har jag liksom legat med killar och sånt, men det var ju först när jag bestämde mig för det som jag liksom började träffa tjejer, för man måste ju anstränga sig lite liksom.
Vi är ju mer intellektuella på ett
annat sätt. Jo, men det är verkligen så. Och sen för att jag, alltså jag har bara haft flickvänner, jag har haft en pojkvän liksom, alla var kär i en kille, men jag har ju liksom tyckte att, alltså jag har ju fått för mig att jag har varit, sen har jag ju säkert varit attraherad av killar så liksom, men inte på det sättet.
Nej. Men det kan kännas så här, kände du någon gång att det blev destruktivt? Alltså när du, att du träffar killar?
Med killar, ja. Ja, gud ja. Alltså jag hade ju, alltså jag var ju så här i mellanhögstadiet var jag ganska så här, jag var ganska mobbad typ, och så här väldigt mycket, jag hade väldigt mycket akne och så här, alltså jag var verkligen så här den fula tjejen typ så. Och jag tror att när jag började gymnasiet och jag fick så jättestark medicin och den försvann och jag började typ så här få lite mer uppmärksamhet, så blev jag väldigt så så här, tyckte om den väldigt mycket, den uppmärksamheten, och så typ ja men låg med killar verkligen för bekräftelsen, ingenting annat, och så här utsatte mig för så här dumma grejer liksom, och kunde så här, ja men tyckte typ att så här, ah, men det är skitkul att ligga runt med massa killar, det är bara asnice typ. Men det var det ju inte, alltså, för mig. Det var ju inte som att jag någonsin typ fick ut någonting av det egentligen. Så det är verkligen, det var ganska lång, det var ganska många år ändå som jag höll på så typ.
Men det är ju någonting som ändå, när MeToo blev, alltså kom igång eller drog igång eller vad man nu ska säga. Alltså jag tyckte att man började utvärdera sitt, alltså sitt sexuella liv på ett helt annat sätt, om man liksom såg det för vad det var på ett helt annat sätt. Jag tror inte att jag själv hade förstått att där, nu menar inte jag att man så här, alltså låg runt eller så på det sättet, men att man ändå var väldigt destruktiv i sin sexualitet som ung redan. Alltså på högstadiet, hur man pratar, hur man rörde sig, vem man hängde med, vem, alltså, så här med klädpåker, med killarna liksom, på lägret. Och så här, det var inte alls okej så här i efterhand.
Nej, jag tror verkligen också som du säger att det väckte så här mycket tankar, och man bara, med shit typ, så här, vad mycket skit man har varit med om, som man bara har så här... Ja, det var väl inget, för att det är så normaliserat. Och så här, ja men det hände alla, så att man typ skäms över att, eller man skulle skämmas om man gjorde en grej av det, för att det hände ju alla, varför skulle det vara så jobbigt för dig typ. Lite så. Nej, jag tror att det var skitbra, men tyvärr nu med MeToo så är det ju bara, alltså, det känns som att, alltså, det har hänt någonting och det är skitbra allting, men det känns som att nu så är det som att samhället bara långsamt vänder sig igen till att det är synd om männen, om kvinnorna ska hålla käften. Och alltså, det är bara obehagligt, tycker jag, hur det alltid blir, eller liksom, man tänkte så här nu typ, men sen så bara smyger det sig på liksom.
Ja, verkligen, det är ju verkligen ett steg fram och två steg tillbaka. Men det är ju den hela tiden, hela den vägen. Men jag tänker, om man ser bakåt revolutionärt sett, så har det ju alltid varit så.
Ja, jag vet.
Jag tror inte att människor och företag och statliga, alltså statligt ägda ställen. Nej, men jag tror inte att de var riktigt förberedda på hur genomslaget som MeToo skulle få, för det blev ju enormt. Alltså folk som sitter högt upp har ju blivit anklagade. Det känns ju nästan, alltså så här, det skulle ju lika gärna kunna varit kungen liksom.
Ja, det
är, alltså, det är ju så här,
det är verkligen kunnat vara kungen.
Ja, verkligen, han är ju live.
Ja, det har han verkligen.
Oh, nej, det kommer jag inte ihåg. Jag
nej. Vänder blad.
Ja, exakt. Det är dags att vända blad. Men det har varit så här, det har varit skakigt, men jag tycker det har varit så här ganska jobbigt emotionellt ändå.
Ja, hela det var skitjobbigt. Alltså så här, på ett sätt så känner man liksom att, eller jag kände typ att så här, alltså jag tyckte att det var så bra och så viktigt och allting, men på ett sätt så bara kände jag så här, att jag ville att det skulle ta slut. För att det var så jobbigt att ta in dels vad alla har varit med om, men också påminnas om vad man själv har varit med om, och sluta tänka att det var okej, och börja inse att det var inte alls okej. Och varför, eller så här, att man inser allt som man har blivit utsatt för på olika sätt. Och att man, det är ju klart att det är tungt, för det är lättare att förtränga liksom.
Ja, ja.
När det är så pass mycket, var ska man börja? Så, så här.
Otroligt. Jag är bara glad att det hände liksom. Det fanns ju inget sånt här när vi växte upp.
Nej.
Och jag tänker bara hur mycket som skulle kunna varit annorlunda om man hade fått varit med om den här grejen.
Verkligen.
De barnen som växer upp nu och alltså, om du skulle skaffa barn någon gång, de kommer ju också växa upp i den här alltså det här, alltså deras föräldrar har ju liksom varit med om det här och skapat det här, och det är ganska stort
egentligen. Verkligen. Men du som har barn, har du pratat med dem om det?
Det blir ju på en helt annan nivå med en 4-åring liksom. Men med min 8-åring så kan man ju diskutera och prata. Hon är ju väldigt, alltså, vetgirig, så hon vill ju gärna veta. Och jag tycker att man har nått fram till henne väldigt bra. Hon är väldigt, väldigt medveten om vart hennes gränser går. Och det är ju verkligen, verkligen en vinst. För att, alltså, jag var inte alls medveten om vilka gränser jag egentligen hade liksom.
Nej.
Men jag tror att det blir annorlunda när man har en son också. Där blir det ju ett annat samtal. Där blir det ju mera så här, alltså, stopp är ju ett stopp och nej är ett nej, och när man blir stor liksom, då, om man inte respekterar ett nej, då åker man i fängelset. That's that. Det är inte okej. Så jag tror att man måste, jag tror att man är väldigt så där med sina egna pojkar, att man tänker nej, men inte dem, det kommer inte att hända. Men jag tror att man måste vara jävligt försiktig med att gå in i den, alltså i den,
för det är precis det som alla tänker, och det är där liksom.
Ja, alltså man måste ju, och jag tror att det absolut viktigaste som förälder är att inte prata om sitt eget utseende alltså framför båda liksom. Att så fort jag börjar värdera mitt utseende, eller Petter börjar värdera mitt utseende, då kommer ju de också göra det.
Ja.
Och man behandlar ju ofta i regel kvinnor så som man ser sina föräldrar behandlade liksom.
Verkligen.
Och det är ju inte nice. Så det är ju också jobb, alltså det är ju ett jobb. Man tänker ju 158 negativa tankar om sig själv varje dag, och ibland så råkar man ju stå där i spegeln och bara, fy fan.
Ja, verkligen.
Så kommer man på sig själv och bara, vad snygg jag är. Är så bra och smart.
Ja, det är den här grejen som de säger, att man ska stå framför spegeln och säga hur bra man är.
Ja, har du prövat den?
Nej, usch, jag skulle dö.
Jag har hört det så mycket, men jag har aldrig Det har aldrig fallit mig in.
Nej, men det går. Alltså, jag tror inte på det här.
Tror du inte?
Nej. Jag tänker... så bara att jag skulle hata mig själv mer om jag skulle ställa mig där. Faktiskt.
Du har käften.
Nej, det skulle kännas så töntigt. Jag tror inte heller på att vara så att så här, nej men jag är vacker och jag är snygg och jag, eller typ så här, eller att så här, ja men istället för att tänka på det som jag tycker är fult så ska jag fokusera på det som jag tycker är fint.
Mm.
Jag är verkligen så här, jag tror på det här med att försöka att inte tänka så mycket på det utseendet. Mm. Mm. Alltså försöka tänka på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Andra grejer med sig själv.
Mm.
Det är såklart verkligen lättare sagt än gjort, men det är det som funkar för mig.
Mm. Jag brukar försöka ändra orden. Alltså inte, jag hittar inte på massa egna ord, men alltså jag försöker ge dem en annan innebörd, eller vad man ska säga, om Lia gör någonting. Som man säger såhär, gud vad snyggt, alltså såhär, men gud vad snyggt gjort, eller typ vad härligt, eller om någon är väldigt snäll, eller så kan man säga, men gud vad fin du är, så att man förknippar de här orden som man benämner utseendet med väldigt mycket. Men det har, även fast man jobbar så med barn, så blir man ju så liksom lite själv efter ett tag. Ja, men typ, om någon skulle säga till dig så här, alltså du är så smart, det är så sexigt. Då blir man ju så här, wow, men jag kanske är lite sexig. Du vet, men man känner liksom.
Men det är också en helt annan typ av så här självförtroende boost, tycker jag. När man får beröm för någonting annat än utseendet. Mm. Det är mycket mer stärkande så här, i grunden.
Mm.
Även om jag typ blir gladare för utseende grejer, för att jag är så liksom fakt, så att jag är verkligen så här besatt av mitt utseende. Så är det ändå så att det som folk berömmer för som inte är mitt utseende, märker jag stärker mig i längden på ett annat sätt.
Tror man tar med sig det på ett annat sätt?
Mm.
Att de här komplimangerna för ett utseende, det blir liksom lite som en fix.
Ja.
Du,
just då känns det här, yes,
man blir lite
nice,
hög på sig själv. Och sen, men medan en komplimang för ens personlighet eller ens intellekt, alltså så här, man tar med sig det och så, så bara, men jag är smart, men jag kan det här. Fan, det är, jag tror verkligen på att ge komplimanger för en sätt att vara på, och liksom inte säga så här, men till en person så här, men du är, gud vad dum du är, eller vad trög du är, eller så att man inte ger en person en personlighet som inte stämmer överens med ens självbild, för efter ett tag så krockar ju det där.
Ja.
Det är så skönt. Mm. Men när du var barn, hur växte du upp?
Hur jag växte upp?
Vart? Hur?
Jag vet att, alltså jag växte upp, jag skäms ju över vad jag växte upp. För jag växte upp i Solsidan.
Mm-hmm.
Du vet serien?
Ja.
Mm, jag växte upp där.
Varför skäms du för det?
Nej men för att det är ju exakt som det är i serien. Mm. Det är precis så det är där. Och det är inte min typ av plats. Jag trivdes aldrig där. Jag trivdes där när jag var ett barn liksom. Men så fort jag började med mellanstadiet så började jag tycka att jag började liksom känna ganska tidigt det här med att det var så viktigt med pengar och märkeskläder och just det här med att jag då redan då började känna att jag kanske var lesbisk, eller att jag tänkte väl inte riktigt så, men att jag var intresserad av tjejer, och det fanns inte på kartan att man fick prata, alltså att man fick vara det där. Och väldigt så här, ja men så här, mycket homofobi, mycket rasism, alltså så, och så här, och sen då på det att jag var mobbad, alltså det var ju verkligen så här, alltså jag hatade ju att bo där typ, och får ångest så fort jag tar Saltsjöbanan, alltså nu åker jag aldrig dit nu, men så att, ja, jag kommer därifrån.
Men du växte upp med syskon, eller hur?
Jag har 3 helsyskon, och sen så skilde sig mina föräldrar när jag var typ 12, och från att jag var 13-14 så bodde jag bara hos mamma. Och då så då, från och med då så bodde jag i Enskede. Så att, inte bara i Solsidan. Och då fick min pappa och hans nya tjej eller fru fick 2 döttrar, så det är mina halvsystrar då. Och sen så har min plastpappa sen innan en dotter som jag liksom har växt upp med sen hon var typ 2, och nu är hon 15, så det är som en liksom helsyster. Ja, så jag har, vad blir, jag glömmer allt bort. Det är alltså 6 syskon. Ja.
Ja, det är mycket ändå.
Ja, det är det. Och jag är ju äldst. Det är ingen som tror det. Alla tror alltid att min syster, jag har en syster som är 1 år yngre. Och hon är mycket mer så här stora systeraktig. Så att, men ja, jag tycker att det är skitkul.
Men vad fint att ha en syster så nära i ålder.
Ja, det har varit fint, när vi är varandras motsatser. Så vi har inte umgått så mycket när vi växte upp.
Nej.
För vi har, alltså det går inte, alltså du, det är verkligen, det finns ingenting hos oss som är lika.
Var det så att ni bråkade, eller att ni bara inte ville veta
av? Vi bråkade och vi bråkade mycket, men också så här, umgicks inte liksom. Funkade ibland så här, man var på semester och man kunde liksom, men det gick ganska snabbt innan vi rök upp över någonting. Och, men nu har vi en jättebra och jättenära relation. Alltså så här, vi är fortfarande jätteolika, men nu är man liksom äldre och kan ändå så här.
Ja, men olika blir bra på ett annat sätt om man blir
ja,
äldre.
Ja, verkligen.
Man behöver inte bo med varandra heller.
Nej. Gud, tack lov.
Men jag tror det styrkar vad ska man säga, relationer överlag. När man blir, för jag kan uppleva det med både syskon och föräldrar, att när man flyttar så får man en annan, alltså man får en relation som är på ens egna villkor på ett annat sätt, som jag kan tycka är mer behaglig än att man liksom måste bo på varandra. Och där kan jag känna är typ nyckeln till väldigt mycket, eller ja, många relationer
verkligen
som inte alls hade funkat.
Nej.
Men var du 12 när dina föräldrar skildes?
Eller vänta. Ja, jo, men det var 11-12.
Men tuff ålder att vara med om en skilsmässa och också ha småsyskon.
Ja, det var så. Alltså det var jobbigt eftersom att jag var äldst och ja, men skulle ta hand om de andra typ. Och alla mådde skit liksom. För att det funkade inte riktigt som man skulle önska liksom. Och jag skulle ju ta hand om mig själv men också de andra, och sen var jag då samtidigt så här utsatt i skolan, så det var verkligen jättejobbigt. Och sen då som sagt efter typ 1-2 år så så bestämde jag mig för att bara bo hos mamma och gjorde det sen dess liksom.
Kändes det bättre då?
Ja, det blev bättre för att jag orkade inte både vara otrygg och må skit så här, i skolan men också hemma varannan vecka. Mm. Så jag kände att jag klarade inte det. Så att jag då bor jag bara hos mamma och då är det bra där i alla fall. Liksom. Mm.
Jag tror vi pratar för lite om den här pressen som barn med föräldrar på olika adresser liksom har. För jag menar, det är ju någonstans så vill man ju se efter sig själv, men att också man vill ju inte göra någon av sina föräldrar ledsna, och man vill på något sätt bara att alla ska må bra, och sen så slutar de med att man mår skit själv.
Ja, verkligen.
Men din mamma, hon tyckte att det var alltså okej att du ville bo hemma och
Ja, det tyckte hon. För att hon visste hur dåligt jag mådde hos pappa liksom. Så att hon förstod att jag var tvungen att göra det typ.
Ja, men skönt att inte bli så där pushad till att säga nej, men du ska.
Nej, det var jättebra. Det hade varit fruktansvärt. Men hon var så här, nej men för att alltså man, om man liksom tänker efter, så vill ju, som du säger, ett barn vill ju inte göra sin förälder ledsen, och ett barn vill ju inte inte bo med sin ena förälder, och man vill ju inte, alltså mina syskon bodde ju hos min pappa varannan vecka och jag var inte där, så det är klart att det var jättejobbigt för mig, men ändå valde jag att bo hos mamma. Så det säger ju en del om så här, hur pass jobbigt det var. Det tror jag mamma förstod, att jag skulle inte säga att jag måste bo hos dig. Om det inte verkligen var så att jag inte orkade liksom.
Nej, alltså barn är ju alltså de absolut mest lojala människorna som finns i världen. Så det blir ju väldigt tydligt när man då väljer att bo hos en person, för att det är ju, då är det ju det sista liksom. Då har man ju försökt ganska mycket.
Ja. Så att nej, men det är svårt det här med pappor och skilsmässor.
Det är det. Jag vet. Ja. Jag var ju aldrig med någon skilsmässa, så min mamma och pappa delade på sig när jag var jätteliten. Så jag minns inte. Så för mig har ju inte det varit en grej på det sättet.
Men ändå, så. Just det här med en pappa som inte lever med mamman brukar ju ofta leda till alltså, problem.
Det blir ju det. Det blir ju hela den här känslan av att det inte riktigt var tillräckligt när man vill liksom plisa alla. Det blir ju så. Och sen om man är äldst.
Ja, precis. Och sen är det ju så, alltså jag har ju alla mina vänner som har skilda föräldrar, eller inte alla ska jag inte säga, men de flesta har liksom fått jättedålig relation till sina pappor. Det är ju också någonting som man kan fundera över, varför det är så. Liksom.
Ja, det var ju den där undersökningen i KP.
Ja, just
det. Det var så 46% som pratade med mamma om att ledsna. Och typ var det 20 som pratade med ingen, och sen 7% som ville prata med pappa om man var ledsen.
Sjukt.
Det är så sorgligt.
Verkligen.
Ja. Men jag tycker att det är så intressant att det möts, alltså en undersökning som är gjord på verkliga barn, att det möts av motstånd utav män.
Blev det?
Ja, folk har ju blivit alltså jätteprovocerade över hela den här undersökningen. Bara, inte jag, inte mina barn. Och du vet, så man bara, fast det här är ju...
Inte alla män.
Nej, exakt, det är som vanligt. Men det här är ju också en sån grej. Jag menar, så här, kvinnor och barn, vi är ju så här, ingenting. Egentligen. Vi är inte så jävla mycket att säga till om. Man kan till och med fråga barn, 100 stycken, vem de helst pratar med. Liksom, och en väldigt, väldigt liten del vill prata med sin pappa, då har man ju ett problem. Och då är det ju på strukturell nivå. Då handlar det inte så mycket om vad du gör hemma.
Nej, men det är ju det som det alltid kommer till på något sätt. När man pratar om strukturella problem som gäller män. Att då handlar det alltid om att liksom män som individer så ska försvara sig i det. Det är så här, men det, vi pratar inte om dig.
Nej.
Liksom.
Har du många som skriver till dig som är missnöjda med vad du skriver?
Nej, alltså faktiskt inte. Jag pratade om det med en kompis idag. Det händer ju. Jag har ju några så här sköningar som följer mig, som ofta kommenterar så här. Men, alltid när jag skriver dumpa din kille, så är det en kille som följer mig som varje gång skriver så här. Men tänk om man har en dålig flickvän typ. Bara, ja, okej, men jag tycker typ, alltså jag tycker mest att det är underhållande. Speciellt när det är killar och män, då är jag så här, ja. Alltså jag bryr mig verkligen inte. faktiskt.
Men ta tjejer som är heterosexuella och i ett förhållande med världens bästa, ta de illa vid sig ibland.
Jo, men det händer, men det är inte jättevanligt. Men det händer att någon då och då är så här, typ så här, ja, det är väl det finns väl många som är i dåliga relationer, men det är onödigt att så här uttrycka sig som du gör, för att det finns faktiskt bra killar och du gör så att, alltså, du skapar onödig konflikt.
Men det är, alltså, det är så himla larvigt, tycker jag, för att ingen som är lycklig i sitt förhållande skulle dumpa sin kille.
Nej.
Alltså, så här, jag förstår inte
vad fan. Jag har inte den inverkan.
Nej, exakt. Men då tänker jag så här, om du kan vara boosten till att man liksom tar sig ur ett dåligt förhållande. Så...
Det är skitbra. Sen är det ju också, det är mest på skämt. Alltså, dumpa din kille, det är liksom en kul grej. Och det är också, alltså, det är ett skämt, fast det har ju såklart en... så här underliggande allvar så. Men att så här, jag förstår inte, jag tänker att om man blir så pass kränkt, så undrar jag om man verkligen har en så bra relation. Alltså, då är det som att det stör en så mycket. Varför stör det så mycket? Är det för att du på något sätt påminns om att, alltså, förstår jag menar?
Vet du, jag tror att när man följer feministiska konton någonstans, så får man ett uppvaknande väldigt ofta. Jag själv som lever i en hetero relation får ju det dagligen. Man blir så påmind i sin vardag om vad som inte riktigt klickar. Alltså, just för att man lever med en man. Och hur djupt rotade de här, alltså, det här beteendet och den här machokulturen och hur man uttrycker sig och så här. Och då man har haft en sån dag och kommer in och ser det på, och någon skriver liksom något som är väldigt sant, då kan man bli väldigt så här drabbad. Inte på ett negativt sätt, utan jag kan känna så här, det är mer ett uppvaknande och herregud, det ser ut så här. Men jag tror att
det kan ju visa om det, såklart.
Det är ju inte en bekväm känsla.
Nej.
Och obekvämt är ju aldrig härligt. Och en del kan ju inte, fixar ju inte riktigt det. Och då måste man lägga problemet hos dig istället, för att så här, se vart problemet egentligen är. Och det är ju ganska, och det är likadant med Fanny Åström, när man går in på hennes, herregud, det är ju så här, wow, det är som att öppna Pandoras ask.
Verkligen.
Ja, men alltså, så här, gå in där och så vet du att alla män är som de är.
Ja, precis, finns inga undantag. Nej, men alltså, nej, det är ju, nej, men jag vet inte, jag är ganska skonad från män, alltså. Alltså, på Instagram i alla fall. Att så här, jag har ju, vad är det, 89% kvinnor som följer mig.
Eller, är det så mycket? Wow, gud vad lyxigt.
Så jag tror att det är det. Jag tror att de 11% män som följer mig är jävligt försiktiga.
Jag tror att det är 35% män eller något sånt. De är många.
Nej, men då är det som att de som hör av sig, de är alltid så här, de ber om ursäkt för att de finns typ. De är så här, ja, jag vet att jag är man, så att jag, men jag vill bara säga att jag tycker det här är bra, typ så.
Jag älskar det.
Ja, nej, men jag, alltså, de är ju,
de passar sig alltså.
Ja, jag brukar inte svara på dem dock, för jag säger men
man ska inte uppmuntra för mycket.
Nej, det får inte bli. Jag tycker det blir så äckligt när det blir så här, ja, men vad, för att jag hade ju en period när jag verkligen så här, förut när jag fortfarande liksom låg med killar, så kunde jag ibland så här, om någon feminist snubbe hörde av sig, så kunde jag vara såhär, ja, men vilken nice. Så kom det alltid fram att det var en jävla douche. Eller liksom en såhär, alltså, du vet, att det kom fram att han, ja, men att han är feminist, men han är inte feminist. Liksom. Mm. Och jag är ju verkligen, nu är jag ju så jävla, jag får ju panik på när jag hör att en kille är feminist. Då går mina såhär larmsignaler direkt upp, för jag är verkligen såhär. Men... nej, men så jag tycker inte man ska hålla på och svara och typ så här, och speciellt inte svara och typ vara så liksom att, åh, vad fint, vad bra att du som man är så här, utan det är, nej.
Ja, men då blir det den här grejen igen, alltså, att män ska få en medalj för någonting som är så självklart för oss kvinnor liksom. Det känns ju mer som att säga, ja, men vad bra för dig, vad trevligt att du också har blivit en normal människa.
Ja, precis, verkligen.
Ja, det är ju inte kanske champagne.
Nej.
Som gör. Jag tror att det är som du säger, man behöver liksom se det för vad det är och inte höja det liksom till skyarna på det sättet som många gärna gör med sina killar. Jag tror att man förväxlar snubbar lite med hundar ibland. Att när de sitter fint så blir det liksom godis och applåder och
Men hundar och män har mycket gemensamt, har jag tänkt på.
Är det sant? Kan du inte berätta lite om dina iakttagelser?
Men till exempel det här med bollar. Mm. Alltså nu menar jag inte pungkulor.
Nej, jag fattar.
Att så här, du vet, om man är på en strand till exempel, mm, och så är det någon kille som tar fram en boll, mm, då är plötsligt alla killar på stranden vid den här bollen.
Väldigt sant.
Mm. Och det är som sagt med hundar, de, mm, blir taggade när de ser boll och springer, mm, efter bollen liksom. Och också deras så här, att de är med det här med att hundar kan ibland komma fram och jucka mot ens ben. Det är, mm, också väldigt typiskt manligt beteende.
Så lustigt.
Mm.
Alltså så här, varför gör killar så? Det är inte så att man går fram och bara drar ett par juck själv.
På, nej, nej, nej. Man kanske borde inte.
Borde man det?
Nej. Nej, men jag kommer inte ihåg vad det mer. Jag tror också att jag la upp en bild om det här på Instagram. Mm. Då tror jag också att jag skrev att de luktar äckligt. Men det ja.
Du har ju faktiskt spelat in nästan ett helt avsnitt om kroppslukt.
Ja men gud, ja, med Charlotta. Uff, med, som du ska prata med imorgon, Charlotta,
ja,
Björk.
Ja, jag lyssnade på det avsnittet.
Alltså det var riktigt igår. Jobbigt för mig, för jag är verkligen så här, på det sättet så här, alltså skadad som kvinna av att man ska vara fräsch.
Mm.
Så att ens prata om alla de sakerna vi pratade om i det avsnittet, mm, det var riktigt, jag satt och bara...
Så, fast jag tror att det var ett bra avsnitt, för att jag kände ju likadant när jag lyssnade, ja, på det. Jag lyssnade på det igår och då kände jag så här: nej.
Nej, jag vet, jag har till och med kompisar som var såhär, jag var tvungen att spola förbi.
Man bara pratar om att slicka fitta, ja, igen istället.
Nej, men alltså hon körde ju på. Och jag tror att det är skitbra. Det är därför jag tog med allting, ja, även fast jag mådde skit av att lyssna på det. Så jag, ja, sa, nej men det här är viktigt liksom.
Ja. Verkligen.
Men det var ett roligt avsnitt, eller hur?
Jag tyckte det var skitbra.
Jag skrattade så mycket, ja, när jag hörde det efteråt. För både Charlotte och Sara är skitroliga. Du ska, ja, prata med Sara imorgon också.
Ja. Jag kör hela alla, mm, golden ladies här.
Alla
jag kommer upp ett varv till. Jag har ett par till som jag behöver.
Är det så?
Ja. Ni är ett par så här, härliga, mm, människor i Malmö ändå.
Mm.
Mm. Det är synd att det är så långt bort. Det är inte så långt bort.
Nej.
Tre timmar.
Ja.
Det kan man ju
tre säga. Timmar?
Tre timmar.
Med snabbtåg? Ja. Tar det tre timmar?
Tre timmar
det snabbtåg. Ja, nej, det är inte så vanligt.
Nej, man klarar, nej, sig.
Ja.
Det är bara när man lägger ihop det och det blir sex timmar.
Ja.
Så man bara, fy fan vad långt.
Nej. Man kan ju flyga, men det är inte bra för miljön.
Nej, men inte det är svindyrt också.
Alltså om du är ute i god tid tror jag inte att det är det. Men jag tar nästan alltid tåg för, mm, att jag är aldrig ute i god tid. Mm. Och ja, det känns också så här.
Men du vet, jag åker ju jättemycket tåg. Mm. Eftersom att jag åker och intervjuar folk överallt.
Mm.
Det låter som att jag är international. Yeah, i Sverige. Yeah. Och då tycker jag att det är trevligt med SJ-poäng.
Ah.
Så att man ibland kan få en gratis resa.
Men det där har jag inte gjort, vilket är så dumt. Jag har åkt så mycket tåg också. Va, men jag har, nej, inte fixat det där. Så jag har inte, gud, fått några jävla SJ-poäng.
Det måste du göra.
Mm.
Det är asbra. Och sen så kan man också bli, nu tipsar jag alla här, man kan också bli medlem i Coop. Mm-hmm. Och samla poäng där och konvertera dem till SJ-poäng.
Är du sponsrad av SJ?
Nej, jag är inte det.
Det låter verkligen som att det är så här, vi ska få in det lite spontant.
Nej, men visst är det dåligt att jag inte är det.
Det borde det vara.
Jag har sett så många som är sponsrade av SJ. Och, ja, ingen åker tåg på samma sätt som jag.
Nej, men verkligen. Men hur går det för din podd på tal om det?
Det går bra.
Mm.
Ja, jag känner att det är nice, mm, nu. Men, mm, jag fick ett så här smärre sammanbrott nu senast när jag åkte till Stockholm och spelade in 3 timmar med Fanny, mm, och de försvann.
Men så varför, hur kunde ni prata i 3 timmar?
Vad menar du? Men vi hade mycket att säga.
Ja, men det är ju jättelänge.
Ja, men jag tycker ju, alltså så här, samtal, för mig så här, så länge man inte pratar om tråkiga saker,
mm,
alltså så här, ja men vädret eller hur det är i skolan eller på jobbet, alltså, då tycker jag att det är kul, som till exempel, mm, den här teorin om att män är som hundar, det tycker jag var skitkul, för jag började direkt tänka när du sa det med bollar, om det är att vi uppfostrar
män och pojkar hundar.
Nej, men vi uppfostrar nog pojkar med färre ord, så det blir inte det, för att kvinnor har ju väldigt mycket mer eller har ju ett väldigt mycket större ordförråd än vad män har. Det är ju, alltså, det vet man.
Ja.
Och det måste ju handla om att man inte pratar med pojkar som barn på samma sätt,
nej,
som man pratar med tjejer.
Nej, jag tror inte man gör det.
Nej.
Det är mycket så här boll, tuff,
ja,
Batman typ.
Ja, exakt.
Medan tjejer liksom sätter man sig ner med och så här.
Ja, men kastar du.
Ja.
Ja, men absolut. Så det är ju en rolig teori ändå. Man skulle kunna gräva djupare i
den.
Det behöver man ju inte göra. Men så här, Det är också en grej, hela den här att vi är så besatta av att förstå män.
Mm.
Kan du, för det, när jag pratade med Saskia, hon är ju väldigt, hon var väldigt mycket så här att feminister kanske skulle ta ner sitt språk på ett sätt så att män förstår.
Oj,
ja, är det så? Är det väldigt intressant? Ja, verkligen.
Nej, alltså jag är ju ganska så. Jag tror att det finns olika jobb eller olika roller inom feminismen som är viktiga. Jag är inte den som ska liksom samtala med män och vara lugn och snäll och liksom få dem att förstå.
Mm.
Utan jag är den som ska provocera dem.
Mm.
Och för att det krävs att folk blir provocerade och att man tar det lite för långt så att folk kommer en liten bit på vägen. Mm. Alltså, det är ju liksom...
Mm.
Så nej, jag tycker inte det. Men jag vet inte, jag är väldigt negativt inställd liksom, till män. Alltså, just nu också, det kan ju förändras. Men just nu att jag är så här, jag ser inte poängen med att sitta och försöka övertala män till att bli feminister. Mm. Jag är lite så här, jag har hamnat lite mer i läget att så här, kan man som män verkligen, eller män, kan man som man verkligen vara feminist? Alltså, på samma sätt som en kvinna. Kan man ens vara det? Alltså jag vet inte, förut var jag så här, mycket mer så här, varför alla borde kalla sig feminister. Medan nu är jag så här, jag tycker inte man ska kalla sig det om man är en snubbe som aldrig gör någonting för kvinnor. Utan bara typ, nej men det är klart att jag är feminist, jag tycker det ska vara jämställt. Men inte på riktigt. För då tycker jag att det förstör
meningen. Innebär den utav feminism. Jag fattar.
Men gud, det här måste jag prata med Saskia om, intressant.
Ja, men lyssna på hennes avsnitt sen. Det är väldigt intressant. Men jag gillade det du sa med att vi har olika roller inom feminismen. För jag tror att, för att jag är också utav den inställningen, jag tror att man uppfyller en viss, vad ska man säga, man uppfyller ett visst behov fast på olika sätt. Vilket jag kan tycka, när man kollar på Instagram så tycker jag att det blir väldigt tydligt när man ser alltså hur du driver ditt konto, hur du driver din feminism, och så kollar man på Lovette, hur hon driver sin feminism, och på Lady Damer och Fanny, och det är verkligen, det är verkligen så att man hjälper till med olika saker, vilket jag kan tycka är härligt och fint, men jag kan uppfatta att vi i våra kretsar väldigt ofta kritiserar varandras sätt att jobba på.
Verkligen.
Och det kan jag tycka är skitjobbigt.
Mm.
För att det blir så kontraproduktivt, för att vi kommer en bit och så blir vi osams. Och så kommer vi en bit till och så blir vi osams.
Mm.
Och jag kan känna så här, kan vi inte bara vara en enad front och acceptera att vi gör olika? Jag menar, alla i militären gör inte samma uppgift.
Nej, precis. Och sen är det också så här att jag kan också uppleva att det kan vara att en feminist har sagt något dumt någon gång och så hänger det kvar liksom för alltid. Och så kan det vara att den feministen blir utsatt för någonting, och då står man upp för den feministen och då får man skit för det. Och då kan jag tycka så här, är det viktigare att vi hänger kvar vid gammalt än att så här, oavsett, alltså det handlar liksom inte om individer där, utan det handlar om att man ska stå upp för andra kvinnor som blir hamnar, eller som
som blir utsatta. Ja. Att man står upp för dem helt enkelt.
Ja, precis. Och så här, jag vet inte, men jag håller med dig. Det är svårt. För att, men jag tänkte faktiskt på det när jag såg, har du sett senaste säsongen av Orange is the New Black?
Ja.
Ja, jag tänkte på det jättemycket. För det handlar ju om, för er som inte vet, så handlar det ju om ett fängelse med kvinnor. Och i den här säsongen så bråkar ju alla kvinnor med varandra. Och att så här, på slutet så ska de ju, alla de här kvinnorna, tanken är att de ska slåss mot varandra.
Oh, spoiler alert.
Ja, men jag vet, men jag ska inte säga vad som händer. Men då är det ju en av kvinnorna som ropar ut i en högtalare att så här, vi måste sluta bråka med varandra, vi måste börja bråka med vakterna, för det är vakterna på fängelset som fuckar med oss och som verkligen är fienden. Och det kunde bara säga, men det här är ju verkligen typ som det är med liksom mycket med feminismen, att man bråkar mycket med varandra och glömmer bort vem som är riktiga fienden. Samtidigt som jag tycker att man såklart måste kunna kritisera varandra och så. Men att det måste kanske, det är svårt, jag tycker det är skitsvårt.
För mig är det så här, jag tycker att det är viktigt att stå upp för, alltså för kvinnor, och om någon säger någonting alltså nedsättande eller som, alltså som till exempel om, nu är det ju väldigt inne att hacka på kroppsaktivism.
Ja.
Det är ju blivit den nya grejen liksom.
Ja, alla ska säga,
alla ska lägga sitt veto liksom där. Och då kan jag bli väldigt ledsen när man ändå har så många kvinnor som säger det här har räddat mitt liv.
Mm.
Det här har gjort så mycket för mig.
Mm.
Då kan
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kan jag bli så här, men gud, varför finns det ett behov av att säga någonting om det överhuvudtaget?
Ja.
Och då tycker jag att man måste som alltså feminist och liksom vän till många människor liksom bara säga, nej men fast det här är inte okej, så här behandlar inte, precis. Man behandlar inte systrar eller vänner eller kompisar eller så på det sättet. Och det måste man kunna göra oavsett om kritiken kommer ifrån en kvinna eller inte. Men det som är problemet är ju att vi hela tiden har ett behov av att starta det. Det är alltid den grejen, det är alltid någon som måste starta skiten. Och det känns som att säga, varför är det nödvändigt? Varför diskuterar man hur kvinnor exponerar sig själva på sociala medier utan någon större analys
Nej.
På något sätt?
Precis, och då är det också den här grejen med att så här, ah, men det handlar ju bara om bekräftelse. Så här, okej, nu, för det första så kan ju inte någon veta vad det handlar om för en annan person. Men säg att det handlar om bekräftelse. Ja okej, men det är ju för att vi lever i ett samhälle där vi blir lärda att vi ska vara vackra och vi ska få bekräftelse och allt det här. Och då är det ju inte rätt att hacka på konsekvenserna av att vi lever i ett sånt samhälle.
Nej.
Det går inte, det är inte där du ska börja, utan då får du ju börja med att varför är det så här? Varför måste kvinnor hela tiden vara vackra och anse sex och allt det här? Jo, men det beror ju på någonting. Det är det vi ska attackera, inte kvinnorna som, alltså förstår du vad jag menar?
Att
det blir helt fel ordning. Oavsett om det nu är så, det handlar om bekräftelse, skitsamma. Alltså jag vet inte, jag tycker bara att det blir så, vad ska det leda till? Att hacka på kvinnor, alltså vad?
Det leder ju aldrig egentligen till någonting.
Nej, men det gör inte det. Och det är också så här, bara med alla så här gamla feminister som kommer hela tiden och bara, men sluta klä av er. Varför ska ni visa upp era kroppar? Ni vill bara ha bekräftelse. Okej.
Okay. Ja, men där handlar det väl nog någonstans om att man tycker att man har kommit på någonting. Och det tycker jag är väldigt intressant när man pratar om gamla feminister. Så för går man bara ett par steg ännu längre så har man ju de som liksom kastar av sig BH som till exempel min gudmor, hon ska vara med i podcasten någon gång. Hon har ju varit riktig, alltså hardcore aktivist liksom. Mm. Hon har ju stått och bränt BHR på torg och varit i London och levt hippie life och du vet, men så här, det har varit, det går i vågor. Mm. Det går i vågor och man får inte glömma att innan den konservativa feminismen eller vad man nu ska kalla den för, som kanske våra föräldrar eller den generationen bär på, innan den så var det en väldigt frigjord period där man skulle frigöra sig och man skulle liksom låta pattarna vara fria. Mm. Och vem fan ska ha på sig en jävla bikinitopp liksom.
Mm. Jag tycker att när jag hör det så blir jag också lite deppig.
Mm. Blir det?
Jo, men för att det känns som att det känns som att det tar så lång tid.
Det tar lång tid, men jag tänker mer på det att man jobbar i etapper, förstår du vad jag menar? Att de uppfyllde ju ett syfte någonstans sen så behövde den här andra typen av feminism komma in. Mm. För som du säger, vi har ju olika roller och jobba med det, och sen så kommer våran generation. Och den är ju väldigt, det som är väldigt typiskt för våran generation är nog mycket, jag skulle säga att du är ju en väldigt stor del utav, alltså vad ska man säga, populärfeminismen, den som råder nu.
Tycker
du? Men gud ja.
På vilket sätt?
På det sättet att du pratar ju väldigt öppet om din, alltså om att du är lesbisk och hela den grejen. Och jag tror att när man är liten, när man är en ung tjej som kanske känner så som du kände, att varför tycker jag att kvinnor är mycket snyggare och så.
Mm.
Då tror jag att det gör väldigt mycket att ha någon som man kommer in och ser, bara gud vilken ball tjej, och hon säger dumpa din kille. Mm. Jag älskar tjejer, jag har sex med tjejer.
Mm.
Och man ser att den här personen blir följd av väldigt många människor.
Ja,
vilket visar att det är accepterat och okej.
Mm.
Och det är ju en frigörelse och någonting jättestort som jag tycker att du gör för många, väldigt mycket. Och det har jag sagt förut att så här, jag vill att det här ska finnas i min dotters flöde sen hon är tillräckligt gammal för att vara där inne. Men sen är det ju också kroppsaktivismen som är väldigt mycket, alltså vår tid. Och det tror jag kommer att göra jättemycket för nästa generation som ska ta dit och jobba. Och det ska ju bli så intressant att se vad de kommer att göra. Liksom.
Men vi, det är det. Vi kommer inte uppleva jämställdhet.
Nej, gud nej.
Förstår du? Det är det som jag, alltså, det är det som jag kan bli så här, fan, man bara håller på och kämpar. Och så här, ja, vi kommer inte få uppleva det. Plus att typ jorden kommer gå under innan det blir jämställt.
Det blir lite bättre hela tiden. Och för mig så är det ju mer värt.
Jo, jag vet. Och det finns ju, alltså valet är att inte göra någonting. Och det skulle jag aldrig palla. För då skulle, alltså, jag mådde ju mycket mer skit innan jag liksom kom på att jag var feminist. Och läste på och blev, liksom fick en analys. Jag mådde ju sämre innan. Men jag menar bara att så här, jag kan bara känna att så här, man bara tradar. Och så är det så många som är så jävla så här bakåtsträvande och långsamma, och man bara, men häng med bara, och typ så här, och nej, men
man kan känna sig jävligt hopplös ibland. Jag känner det ofta, speciellt nu när det har varit alla de här rättegångarna med han kulturprofilen. Jag har inte ens orkat lära mig hans namn.
Men han åkte ju dit dock.
Det gjorde han.
Yeah.
Och det kändes så skönt.
Ja, det var ändå någonting.
Jo, men så kan man ju diskutera och säga att straffet var alldeles för lågt. Och herregud, ja, han borde sitta där inne tills han dör.
Ja,
tycker jag.
Verkligen.
Men det hände.
Yeah.
Någon åkte dit. Och för mig så är det ändå, det känns ändå som en seger i stort för den revolutionen som vi har påbörjat.
Verkligen.
Liksom. Och det är häftigt.
Ja.
Även om man ibland kan sitta och liksom nästan böla i soffan för att man fan inte pallar.
Man pallar ju verkligen inte.
Och då får man ta en paus ibland. Mm. Och det är det. Det finns ju alltid någon annan som kan göra ditt jobb ett tag.
Mm.
Eller hur?
Det gör det.
Men fan vad fett att du ville vara med i min podd.
Ja, tack. Det var jättekul. Alltså,
tyckte du det? Det var den är inte lika härlig och sådär upbeat som din podd.
Nej, men det är jättebra ju. Alltså, jag tänker att det är intressant för folk att få höra mig när jag inte är helt speedad och
det tror jag med. Ja, men jag är jätteglad att jag fick, alltså att du ville visa den sidan i min podcast.
Ja,
snabbt.
Ja, men tack så jättemycket.
Jag älskar den kaxiga Matilda, men jag välkomnar den lugna Val med öppna armar. Visst var det ett fint samtal? Jag vill att vi tar med oss orden: vi feminister fyller olika funktioner. Det känns så hoppfullt på något sätt. Tack Matilda för det. Kvinntervju finns på Instagram, Kvinstagram. Där kan ni ge feedback och hålla koll på kommande kvinntervjuer. Hej då så länge!